systematiskt sakta liksom följa ett tema och så vidare som jag tror att vi i församlingen behöver, va? Delvis är det därför vi sa att vi behöver flera tillfällen i församlingen att kunna undervisa om saker som församlingen behöver, som vi alla behöver. Och det är så där tanken föddes lite grann. Så nu är det tyvärr så att vi börjar precis när de här helgerna startar. Så annars är det tanken att vi ska ha varje första och tredje söndag i månad den här typen av förnyelsemöten eller gudstjänsten finns. Christer som har förnyelsemöten också en gång i månad. Zubi har också, Stefan har något. Så vi får se hur vi kommer till sist att harmonisera de här extra mötena som vi har. Och jag ber och hoppas att det blir inte bara mötena för Skogakyrkan. Även att det är tänkt först och främst att vi i Skogakyrkan ska få lite mer tid att undervisa eller undervisas i det här. Utan att det blir så småningom ett tillfälle där vi som Guds folk i den här kommunen kan samlas och tillsammans gå vidare i det som Gud vill. Okej, okay. Lite inledning bara. Så, det som jag upplever att jag ska vara väldigt öppen och ärlig med er. Så se så här, jag har varit i denna församling i 20 år. Och jag minns när vi kom, Soila, jag hit till Skogakyrkan. Att en av de saker som jag kollade lite grann med församlingen och annat det, och kommunen. Jag minns när vi kom hit att det var en liten broschyr som trycktes i kommunen. Jag tittade lite grann vilken åldersgrupp är mest representerad i Upplands-Bro kommun. Vad tror ni? Ja, äldre. Det beror på var vi börjar med det där äldre. Jag var väldigt förvånad över att se att det var faktiskt gruppen från någonstans 40 och vidare som var mest representerad i kommunen. Och då tittade jag på vår församling och konstaterade att det är samma sak i vår församling. De flesta av oss i denna församling är, kanske tyvärr skulle jag säga, i en ålder som liksom gensvarade till kommunens mellanåldern. Ja. Så, jag ser inte att det ska förbli så. Må Gud ge oss tusentals ungdomar. Som till exempel i Södermalmskyrka, de på fredag kväll har 700-800 ungdomar. Härligt. Där gängledarna och andra blir frälsta och så vidare. Och församlingen ska alltid vara inte ungdomsförsamling eller gamla människors församling. Utan en familj där både barn och föräldrar och mormor och morfar är med och farfar och farmor är med. Okej, okay. Så det som jag tänker att jag kommer att dela med er under de här söndagarna som vi kommer att ha. Det är det här med andliga gåvor och varför väljer jag det här temat? Jo, bland annat därför att som jag tänkte säga i början. När jag kom hit så när man ser ålder i en församling. Och i Skogakyrkan var varken någon sån där typisk karismatisk församling från början. Det var mera baptistisk undervisning om jag säger så här klassisk. Där kanske undervisning om gåvor inte var väldigt mycket betonad. Och då hade jag tänkt så här. När jag kom hit då tänkte jag så här. Men de här människorna är i en ålder där de borde vara väldigt familjära med de här ämnen. Okej? Okay? För att när någon är kristen i Sverige, i dagens Sverige, 20 plus år, då borde man veta vissa saker, tänker man. Och då tänkte jag så småningom som började upptäcka att det är inte så självklart. Utan det beror väldigt mycket på hur man växte upp, i vilka kretsar eller vilka sammanhang man växte upp som kristen. Och så märker man att man ofta predikar om någonting som är självklart för en själv. Medan andra människor undrar vad pratar han om. Okej, är ni här? Så, jag tänker börja en serie, jag vet inte hur länge det kommer att vara. Jag har börjat många serier på söndag förmiddagar och aldrig avslutat dem på grund av det som jag redan har sagt. Att det är väldigt svårt att ta ett avsnitt 1 februari och andra avsnitt 15 mars. Jag ser inte att det har alltid varit så, men ganska ofta. Och när det går 3, 4, 5 söndagar emellan så tappar man kontinuiteten, eller hur? Så bli inte förvånade att jag ikväll kommer att Zubi sitter där som en som liksom laddat pistol. Vad blir det ikväll? Ska vi skjuta nu någon, va? Eller? Och då har vi pratat lite om det här, inte bara han och jag, men att vi behöver börja lite från början och lägga en grund och ta lite lugnt och gå vidare och lita på den helige ande att han kommer att leda oss i det här. Så, jag kommer att då tala om gåvor, den helige andens gåvor, streck eller likhetstecken, Guds verktyg. Okej. Då går vi till första Moseboken, för att där man ska börja, när man börjar, eller hur? Jag läste igår fantastisk text på en webbsida, att nu har vetenskapsmän hittat onekliga bevis på att Gud finns i människans DNA. Helt otroligt. De har hittat massa grejer där som de har tittat, och då har de tolkat, nu har jag inte läst detaljer så jag kan inte efterge all detta, men att olika grejer i DNA, när det tas arameiska till hjälpen och allt språk som man kunde se dessa tecken, vad de liknar, vilket språk, så har de konstaterat att i människans DNA finns första mening som säger så här: första morgonrodnaden, eller på första morgon, skapade Gud himmel och jord. Intressant, va? Härligt. Och det kommer att hittas mycket mer än det. Så det är därför vi ska gå till början. Okej? Första Moseboken, kapitel 1, verserna 24 och 25. Som vi känner. Och Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskaps och alla andra kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Okej, här är början av Guds skapelse. Kapitel 2, vers 5, så står det något intressant. Det är det andra rapport, så att säga, om skapelse. Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Okej, varför läser jag det här? Jo, därför att det är så uppenbart att Guds skapelse var ämnad att förvaltas av någon mer än av sig själv. Okej. När Gud började skapa så såg han att allt var gott, men han undanhöll några saker, därför att om han skulle sätta igång de där saker i skapelsen, det var ingen mening, för att det fanns ingen människa. Som talar till mig att människan är otroligt viktig, och att människan var ämnad från själva början att vara Guds medarbetare, inte bara i skapelsens förvandlande utan till och med i vidare skapandet i skapelse. Okej. Hörrni, vilken tanke! Adam och Eva, som var precis liknade, Adam kanske liknade Christer, vad vet jag, och Eva kanske liknade Genja, vad vet jag, lite japansk eller koreansk eller vad det är. Men de två, när Gud började skapa, så tänkte han att jag kan inte sätta igång det här innan människan kommer fram. Därför att skapelsen är inte ämnad att, och tänkt att bara fungera av sig själv med inget syfte, så att säga. Så människan är otroligt viktig. Okej, så när Gud skapade människan, då står det, då går vi tillbaka till 26 och 31 och läser vad Gud gör därefter. Det står skrivet så här: Gud sa, efter att han har skapat allt det där materiella, naturen som vi kallar det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Jag läser vers för vers här. Det är så viktigt. Jag menar, vi som tror på Gud, vi tar det för självgivet faktum. Men det är otroligt viktigt vad vi är skapade till. Vi är skapade till Guds avbild. Och i detta finns vår obestridiga identitet. Vi är eviga varelser. Vi faktiskt liknar Gud i våra personligheter. Förstår ni mig? Vi är något som... Det finns inget mer. Jag satt lite grann innan jag kom hit som liknade. Det finns inget som liknade. Och jag satt redan när jag började skriva min bok igen. Om Jesus kommer överhuvudtaget tillbaka. Vi får se. Och nej, det är bara provokativt. Och så skriver jag om det här att människan är så otroligt unik. Och det är hon. Även om evolutionen nu skulle vara sant som det inte är. Så låt säga så här att evolutionen kommer fram till människan. Och så stannar hon där och säger, ja, men det finns kanske något som är klokare än vi. Jag tror att så småningom de här vetenskapsmän och andra kommer att komma fram till Gud, skaparen, och konstatera att det finns inget som är mer fullkomligt än människa. Därför att det kan inte bli någon mer fullkomligt än den som är skapad till Guds avbild. Ja, men jag tycker det är så intressant när de börjar snacka, de här evolutionisterna, nu går jag lite på spår, att de börjar snacka om några klokare varelser och mer perfekta varelser än vi. Och när de visar dem, då är det varelser som har huvud som kyrkan och kroppen som är 3 centimeter. Och det kallar man för fullkomlighet. Godhetid, rena rama karikatur av allt. Okej, okay? Vi går vidare. Så, Gud skapade människor till sin avbild. Och så står det skrivet att han skapade fåglar, fiskarna, allt annat. Och så säger han till dem, det är nästa sak. Identiteten har blivit given. Ni är Guds avbilder. Nästa sak, Gud välsignade dem och sa till dem, nu ska ni få uppdrag. Jag skapar inte er bara för att vara här, utan ni ska göra något. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna, under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Okej. Hörrni, det är nästa sak. Identiteten är given först, Guds avbild. Nu ges uppgiften till människa. Råd över allt som är skapat. Håll dig igång. Ta hand om min trädgård, så att säga. Men det finns en dimension till faktiskt, som vi sällan tänker på. Och det är det som står i andra kapitlet och vers 19. Okej. Och det står skrivet så här. Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra... Nej, det är 18. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Tredje dimension, tredje moment. Identiteten, Guds avbilder. Uppgift att förvalta det som är skapat. Tredje dimension, skapa tillsammans med Gud. Skapa vidare. Gud kunde självklart sagt till Adam och Eva, här är elefanten, punkt och slut. Det är jag som är Gud, det är jag som kallar dem som jag vill. Men människan är skapad till Guds avbild, som betyder att det finns i henne kapacitet att skapa vidare tillsammans med Gud. Och vad gör Gud? Medvetet fattar beslut att inte skapa allt färdigt. Det är intressant, nu drar jag kanske lång parallell. Ni vet när den där blinde mannen som är född blind och de där lärjungarna kommer till Jesus och säger, vem har syndat? Har föräldrarna syndat eller har han syndat för att han föddes blind? Jesus ger väldigt konstigt svar. Han säger, varken eller, utan all detta skedde för att Gud skulle förhärligas. Konstig sak, det är svårt att gå in i. Men på ett annat ställe i Apostlärningar, det där mannen som Petrus då ber för, som har varit förlamad hela sitt liv. Och då står det skrivet i en översättning som är rätt översättning faktiskt, att han föddes ofärdig. Okej, han föddes ofärdig. Tycker ni att det är färdigt när man föds utan lemmarna i kroppen? Nej, det är inte färdigt. Gud skapade människor, hon är färdig när hon är helt och hållet som vi ser ut och allt är väl. Det är färdigt. Och är det som föds ofärdig då? Är det Gud som bestämmer vem som ska födas ofärdig? Nej, det är livet, det är gener, det är vem vet vad. Men det intressanta är att Gud vill fullborda sin ofärdiga skapelse. Hör ni mig? Här börjar vi nosa på vad egentligen Gud vill med dig och mig. Han vill att vi ska tillsammans med honom fullborda hans ofärdiga skapelsen. Skapelsen är ofärdig på grund av syndafallet. Så varje gång vi ser något som är ofärdigt, vad är det som sker i dig och mig? Kom igen nu. Det gör ont gode tid. Om det inte gör ont i oss, då är vi inte normala. Det måste göra ont i det och med när vi ser att någonting är ofärdigt och vi vet i enlighet med det här ordet och vi vet i enlighet vad vi ser med våra ögon och förnimmer och förstår med våra hjärt. Det måste göra ont i oss när vi ser ofärdiga situationer. Nu ska jag vara väldigt fräck. Det här är inte söndagsförmiddagsmöte. Halleluja, nu är jag fri. Nej, kom igen, jag skämt. Lyssna på mig nu. Om du, och nu ska vi se om ni är ärliga här. Om ni vågar vara ärliga. Oskar, jag ska blunda, okej? Okay? Hur många av er tycker att Skogakyrkan är ofärdig som församling? Jag blundar. Och Alf kan räkna. Fy vad ni är kritiska. Det är därför man vågar inte lyfta upp handen. Tänk om vi lyfter handen upp och han säger, aha, så kritiska ni är. Nej, ni är ärliga. Jag är ärlig också. Jag ser att Skogakyrkan är väldigt ofullkomlig. Gör det ont i hjärtat? Ja, i vissa gör det så ont så att de vänder ryggen och går till en annan församling. Det är lättast. I vissa andra gör det så ont så att de gråter med församlingen och vill se den bättre. Nu talar inte om Skogakyrkan endast. Jag talar om Kristi kropp. Okej. Okay. Det gör ont att se Kristi kropp ofärdig. Det finns en bok som heter Att hela de sjuka. Charles och Francis Hunter. Jag översatte den till serbiska för många år sedan. Men den boken börjar, ni som har läst den, med en vision som två olika personer har sett för 60-70 år sedan. De såg en av dem, såg en jättevarelse, en jättemänniska ligga på marken. Och massa små varelser av insekter och grejer är på den där kroppen. Och liksom allt är väldigt äckligt egentligen. Så småningom ser det. Den där personen, att den där kroppen börjar röra på sig, det är en jätte. Och börjar skaka av de här insekterna från sin kropp. Och till sist reser sig den här mäktiga kroppen upp och blir fylld med Guds härlighet. Och då ser den där personen att från den där mäktiga stora jätten så går som en sån där blåaktig gelémassa som bara flödar över hela jordklotet och hela allt vad som kommer i deras väg. Vad är det för något? Kristi kropp. Helad. Befriad från allt skräp som håller oss fångna. Fylld med Guds härlighet. Och vet ni vad? I och med att det finns tredje sak här som jag nu pratar om. Det är identiteten, första uppdraget, andra, tredje är gudagiven kapacitet. Verktyg. Okej? Okay? Och det är det här nu, vänner. Nu är jag inte kritisk heller. Kanske varenda en av oss fungerar kanske i 10% av den där kapaciteten som vi kan fungera i. Men vad ska vi dö med att inte smaka på något mer? Finns det något mer? Självklart att det finns. Tänk på kapaciteten när Gud skapade alla dessa djur. Och så säger Gud, Adam, a little surprise. Liten överraskning för dig. Nu kommer ett gäng här. Du tittar på dem. Du bedömer vilka egenskaper de har. Och Adam, du ger namn till varenda en av dem. Adam tänkte, kära Gud, skämtar du med mig? Nej, jag tror inte han tänkte alls. Jag tror att Adam sa, det här ska bli spännande. Så kommer elefanten och Adam ser, han ska heta kanariefågeln. Men någonting inom Adam säger, nej Adam, titta lite bättre. Och vem är det? Den helige ande. Guds avbild som har förmåga att registrera alla egenskaper och säga, det där är elefant. Och Gud säger, ja Adam, det är elefant. Så kommer påfågeln. Och Adam säger, ja, det måste vara vägarbetare, han ska städa gator. Varför? Därför han har sån stor liksom borste. Nej, säger Gud, Adam, tänk lite grann, vad är han för något? Oh, Gud, han kanske bara någon gång under dagen, bara han display, vad heter det? Manifesterar din härlighet med sina fjädrar och allt. Varenda djur fick namn av Adam. Gud korrigerade inte honom en enda gång. Okej, hör mig nu. Tänk nu att komma in i den profetiska gåvan. I det måttet att när jag talar till honom i Jesu namn något så ser han efteråt. Gud talade till mig. Är det möjligt? Visst är det möjligt, kära Gud. Kapaciteten och verktyg är givna till oss. Och det är därför att vi är Guds representanter. Och egentligen, hör mig nu, jag ska citera denna osympatiska och okända filosofen Dag Hammarskjöld. Lyssna på vad han säger. Befrielse och ansvar, så skapades endast en, och om han sviker skall den insats som kunde varit hans för evigt saknas. Hörde ni? Du fattar inte. Okej, jag läser en gång till. Det här är svenska. Ja, det är lång mening. Befrielse och ansvar. Vad är befrielse? Vilken befrielse? Att Gud befriar sin avbild i dig och mig när vi blir frälsta. Okej? Avbilden är fångad i synd. När vi säger ja till Jesus blir avbilden fri till att representera honom på ett väldigt unikt sätt. Okej. Befrielse och ansvar. Så skapades endast en. Det finns bara en Katarina, det finns bara en Christer, en Oscar, en Biggan och en Stojan. Det finns bara en. Så skapades endast en. Och om han sviker, okej, nu, Eva gav mig faktiskt, jag sveg det Eva, jag läste aldrig den där lilla lappen. Ja. Eva gav mig en lapp när jag skulle undervisa på UMU om vad det betyder, vad är min kallelse. Men du kan det utan till, eller hur? Jaha. Okej, hon skrev ganska bra punkter där. Ja, som liksom om Gud läser kanske skulle han korrigera några. Men nej, det var bra punkter. Hon sa så här. Min kallelse är att vara mig själv, att inta min skepnad och leva den ut, och att många andra, i stort sett att vara mig själv och inte tillåta någon annan binda mig till att vara något annat utan det som jag är. Det betyder att man skapades bara en. Och sen finns en unik, så står det skrivet, om han eller hon sviker sin insats. Och kära syskon, gode Gud. Vet ni vad? första insatsen som där kvinnan har att göra på jorden, det är att vara sig själv. Den stunden hon eller jag eller vem som helst börjar glida åt ett håll att vara någon annan och börja härma någon annan, så missar vi hela poängen. Varför tror ni att jag viftar så här och predikar så här? Därför det är jag. Inte därför att jag härmar någon. Och då tycker jag att våra bibelskolor är så tragiska. Det är så tragiskt att se från vissa bibelskolor går det 3000 elever ut och de ber på samma sätt. Shaka, baha, ja, du. Och du bara ser vem som är bibelskoldirektör. Därför att de är kopia av honom. Men Jesus skulle aldrig göra det, förstår ni mig? Jesus skulle aldrig förvandla en av oss, inte 0,5% till någon annan. Det enda intresse som Jesus har det är att hjälpa dig och mig att behålla vår unika personlighet, originalet. Vad skulle det vara för Gud som säger, nu ska jag faktiskt göra Krister lite mer stojan. Stackars Krister. Om han hade någon urskiljning så skulle han säga, Gud bevara mig från stojan. Zubi är sympatisk, men ve oss om vi alla blir som han. Okej, okay. Så hörni, och då säger han, men om han eller hon sviker det här, så, hör ni sista, så ska den insats, så du och jag har en insats att göra i livet. Genom din och min personlighet, så ska den insats som kunde varit hans eller hennes för evigt saknas. Okej, vänner, jag har ingen ambition att vi ska komma nu ikväll här och uppleva jag vet inte vad. Men den här tanken måste vara grundläggande tanke. Hör på mig nu. Gud har ett syfte med dig och mig. Den är olik alla andra syften. Och om du och jag inte vågar anta utmaningen att utifrån Guds skapelse visdom acceptera att vår identitet är att jag är först och främst Guds barn och inget annat och inget större kan jag bli. Det andra är att han har en specifik uppsats eller uppgift med dig. Det andra. Tredje är, om jag sviker den, så sviker jag, nu använder jag stort ord, jag sviker mänskligheten. Men det som är nu mer tragiskt, jag sviker Gud. Och nu har jag inte tavlan, det är Anders Orlén som ritar. Jag ritar inte när jag undervisar. Men låt mig få säga så här. Om ni ser, låt säga det här är en tavla, va? Och här finns nu 15 miljarder människor som, okej, låt säga det är så många som har levt hittills på jorden. Och alla de här 15 miljarder personligheter, det finns en liten prick där och de utgör en mosaik. Och de är alla unika därför att ingen mosaik består av tre färger, förhoppningsvis. Och då sitter Gud i himmelen och tittar på mosaiken och han vet vilken mosaik är fullkomlig. Och så säger han, oj, där saknas en prick. Och du säger, ja men Gud, lägg av nu. Vad spelar det för roll, den där pricken bland 15 miljarder? Men för Gud spelar det en väldigt stor roll. Och han säger, där skulle stojan suttit. Och jag tänkte med honom på den där lilla pricken, något som är så viktigt för mig. Att nu, när han inte är på sin plats, utan han har försökt bli något annat. Han har försökt bli svensk. Han har försökt bli en pingstvän, eller en baptist, eller en tronsrörelsens figur. Han missade min originella tanken med honom. Och det kommer för evigt att saknas. Skräms ni av det här? Det är skrämmande, va? Men det är samtidigt vad? Ja. Titta. Det är uppvaknande, uppväckande och det är väldigt befriande. Om jag förstår det. Befrielse och ansvar. Och jag går vidare. Så det finns identitet som är given. Det finns uppgift och det finns resurser eller kapacitet. Och låt mig få säga bara det. Det är två aspekter av den kapaciteten. En aspekt av kapaciteten finns inom dig och mig. Och det är din och min personlighet. Det är Guds avbild på den originella sätt som du och jag är. Jag har sagt det många gånger nu på sistone. Tänk hur rik denna Guds personlighet är när miljarder och miljarder människor tillsammans kan knappast uttrycka hans personlighet. God är Gud. Ser ni det? Hur rik är denna person? När det behövs miljarder och miljarder för att uttrycka hela hans personlighet. Ni vet att det finns saker i våra liv överhuvudtaget i tillvaron. När vi gör tillsammans saker. Och jag kan göra massa grejer. Och så kommer någon och gör samma sak som jag gör. Men med touch av något annat. Och du ser bara när du tittar från sidan. Du ser, oj, men det är precis den här touchen som behövdes för att saken ska bli ännu klarare. Är ni med? Det är exakt det det handlar om. Så för att vi ska överhuvudtaget kunna gå in i de här. Och sen om jag säger det första aspekten av resurserna. Andra aspekten av resurser är den helige andens gåvor och verktyg. Som inte finns i oss. De finns i den helige ande. Och de är till förfogande för varenda en av oss. Hur funkar det då tillsammans? Ja, det funkar ungefär så här. Låt oss säga att be för sjuka är en gåva som ingen av oss äger. Och den är till förfogande för pastorer, ledare och diakoner. Diakoner, eller? Nej. Den är till förfogande för alla lemmar i Kristi kropp. De som tror på mitt namn ska lägga händerna på sjuka och de ska bli helade. Okej, okay, what's the problem? Vad är problemet då? Varför funkar inte vi alla i det? Delvis därför att vi tittar på oss själva och så börjar vi omdefiniera vår identitet. Visst är jag Guds barn, men jag är en stackare. Och Gud kan inte använda mig för att be för sjuka för att jag inte är tillräckligt bra. Men lyssna, det har inget med dig att göra. Det är utanför dig och mig. Det är en annan sak om Gud skulle säga till dig. Ja, nu är jag lite provokativ. Om Gud skulle säga till dig. Jag vill att du ska skriva Nya Testamentet i kalligrafistil. Då kan du säga, Gud, nu lyssna. Ring till Stojan. Han kan det. Men om någon skulle säga till mig. Jag vill att du ska måla porträtt. Komma till mig, måla porträtt. På Oscar eller någon annan. Då skulle jag säga, oj Gud, vet du vad? Ring till Soila. För det är inte min grej. Det är de resurser som finns inom oss. Som är så att säga våra personlighetsgåvor. De här andra gåvor finns tillgängliga för alla. Och de är i den helige ande. Att driva ut demoner, att be för sjuka, att få kunskapens ord som uppmuntrar, att få profetiska hälsningar som uppmuntrar. Det är verktyg som står i Guds förråd och dörren är öppen och han säger varsågod. Sen kan du och jag använda de här gåvorna på våra olika sätt och där finns också en av de problemen. Därför att när vi ser hur låt säga Reinhard Bonnkevi, ni har hört att han har gått hem till himmelen nu. Och så säger folk, jag fattar inte människor. Vissa säger att nu är det Jesus är nära, därför att Billy Graham och Reinhard Bonnkevi har gått till himmelen. Kära Gud, liksom. Jag begriper mig inte på vissa eskatologiska uppfattningar, men det lämnar jag nu till Gud. Men låt säga så här, och då säger någon, nu kommer. Hur ska vi nu be för sjuka när han är där i himmelen? Men snälla någon, Reinhard Bonnke har inte tagit hela helandets resurs så att ingen annan kunde förfoga över det. Problemet är att flesta av oss, eller flesta kristna, av dem när de tänker på Reinhard Bonnke, när han bad för liksom hans stil, så tänker de, nu ska jag gå på kurs. Hur gjorde Bonnke? Hade han vänstra handen bakom sig, eller här, eller så? Eller? Liksom jag minns alltid den av mina, nu älskar jag den broder, men vi jobbade tillsammans för många, många år sedan. Han kom precis ut från bibelskolan. Och det var märkliga med honom var att han ville alltid likna Billy Graham. Så han höll Bibeln så här, ni vet, ni som har sett Billy Graham, hans Bibeln alltid föll så här. Och sen hade han, jag vet inte om det var i vänstra handen, så här. Och sen hade han finger så här. Och där killen gjorde samma sak liksom. Skillnaden var att från Billy Grahams mun kom det mäktiga ord. Från hans mun kom bara dålig imitation. Okej. Och då tänker jag så här. Gud vill frigöra dig och mig i att vara mer frimodiga. Att säga att det här förrådet är öppen. Två grejer vi har. Först måste du bejaka oss själva. Du ser så bekymrad ut, Eva. Vi måste bejaka oss själva som personer. Och vi måste upptäcka vem vi är och vem vi inte är. Jag beundrar där brodern som sitter där. Han som gjorde så här nu med ögonen. Vad var det han heter, mor? Hjälp mig. Nej. Han, din man. Rolf, kära, någon tack. Jag beundrar honom och hans lunghet. Han är lika lång som hans hustru, liksom. Underbar kombination. Jag skulle ibland önska att jag var lika lång som Rolf. Men det går inte. Därför att så är det bara. Okej, så kan vi ikväll när vi ber för varandra här så småningom vid åtta tiden. Kan vi då liksom, syftet med de här kvällarna eller eftermiddagar kommer att vara bland annat att med Guds hjälp och med de gåvor som Gud har gett oss, att vi hjälper varandra att sätta våra fötter på en stadig grund. Och det är Guds egen rättfärdighet, där din och min personlighet kan aldrig vackla om vi förstår den. Skrik inte, står jag. Ja, men då ska Oskar komma och predika, men jag ska inte skrika. Hallå? Jag menar, vänner, det är första saken. Kom överens. Vi måste komma överens med oss själva. Det betyder inte att alla mina tillkortakommande i min personlighet ska för evigt vara likadana. Jag vet att jag kan slänga ur mer saker för tidigt. Men Gud ser till mitt hjärta mer än till min stora mun. Vem sa det? Du, okej. Bra. Okej, så det är det första. Det andra då är att vi behöver be till Gud för varandra. Att det här uppenbarelsen om det här Guds förråd som finns i första Korintierbrevet 12 bland annat. Att den är oss till förfogande. Att vi faktiskt inte har bara rätt att använda dem. Vi är skyldiga till att använda dem. Biggan, vad ska vi göra nu? Gå hem, va? Och sen behöver vi där atmosfären, förstår ni. Det inte står någon stor gubbe framme och predikar och ni ska bara... Vi är familj, vi är syskon. Gode Gud, vi bör hjälpas åt, eller hur, Christer? Kära Gud, se till varandra. Nu gör det ont i själen. Så trött på den där präktigheten som djävulen bara jublar över. Och han har så många olika färger på präktigheten, vet ni? Han har många fler färger än julhelgen här på omslagspapper. Okej, så nu går jag vidare. Romarbrevet 11:29 står det skrivet att de här resurserna i oss och gåvorna, de är eviga. Gud kommer aldrig att ta bort från dig den kallelse och den gåvan som han har både funnit i dig, sett i dig och som han har då bestämt sig att du kan använda. Han kommer aldrig att ångra och säga, jag tar bort gåvorna i den heliga ande från dig. Eller att han säger, jag tar bort den gåva som du är. Han kan inte ångra att du är den du är. Först och främst har inte Gud skapat dig och mig. Nej, jag tror att min pappa och mamma skapat mig. Och gener som jag har fått, det har inte Gud placerat i stojan. Nej, jag skulle protestera väldigt mycket om det så. Om det är han som skapat min personlighet, då har jag mycket att protestera om. Första saken skulle jag säga, varför gjorde du mig med lite längre, vad heter det, innan bomben exploderar, den där. Va? Stubinen. Varför gjorde du inte mig inte lite mer, som jag sa, som Rolf? Utan jag kokar efter 2 minuter på något. Någon säger, ja men det är andens frukt. Jo, det är det. Det är andens frukt. Och den mognar inte på 2 dagar i vissa av oss. Sen skulle några behöva explodera lite tidigare. Eller hur? Så, men jag bara säger det. De här sakerna är utan att Gud ångrar. Så nu går jag vidare till det, att bara citera. Det står i 1 Korinthierbrevet 4:7. Det här är väldigt befriande. Han säger till korinterna som är väldigt karismatiska. Han säger, vad har ni som ni inte har fått gratis? För de inbillade sig att de var väldigt speciella. Att de, allt vad de hade, det var på grund av dem. Okej? Okay? Och det här är lätt fälla. Jag kan också ibland tro att när jag ber för någon får profetiskt ord eller någon blir helad. Oj, det är på grund av att jag är någon. Jag har fastat för 39 år sedan. Kvinnan ska tiga i församlingen. Okej, okay. Låt mig få hoppa över nu till. Jag tänkte bara nämna så här. Kort bara, jag vill inte gå in i detaljer med det här. Det står skrivet i Uppenbarelseboken 1:5. Att han har fri. Eller först ska jag säga så här. I Psaltaren 24:1 står det skrivet. Att jorden och allt som är därpå tillhör vem? Herren. Tillhör Herren. Jorden och allt som är därpå tillhör Herren. Nu har både jorden och allt som är därpå grund av syndafallet kommit i en knipa. Och människor som tror sig vara gudar vill lägga beslag på jorden och allt som är därpå. Också på dig och mig. Men Jesus har på korset brutit det djävulskap. Och han har köpt oss fria från någon annans egendom. Och han har gjort oss, står det i Uppenbarelseboken 1:5, till präster. Som betyder att vi behöver förstå att vi behöver fungera i de här sakerna som vi pratar om. Så vi är friköpta att bli präster. Allihopa är präster åt Gud. Inte bara de som är anställda gode tid. Okej, okay. Och då finns ett problem. Och nu går jag mot slutet, för jag ser det mot slutet av den här kvällen. Andra Moseboken 4:23. Och den nämnde, vad heter hon nu, som predikade i morse? Marianne nämnde väldigt fint. Där att var och en behövs. Det läste vi redan. Det där var Hammarskjöld sa samma sak. Och då titta på där. 4:23 i andra Moseboken. Ska vi se. 4:13, förlåt mig. 4:13. Herren säger till honom i verserna innan. Gå nu, jag ska vara med din mun. Och lära dig vad du ska säga och så vidare. Men Mose sa. Herre, jag ber dig. Sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Okej. Okay. Nu är jag fräck lite grann, men tål det. Det är exakt vad kyrkorna har gjort. Gud kommer till oss allihopa, säger jag vill sända dig. Vi säger nej Gud, vi ska anställa 2 pastorer eller 3 och de får göra det. Låt mig få vara i ro. Hörni, låt oss vara ärliga. Det är det vi har gjort. I hela friden ska vi gå som katten kring gröten när det gäller saker. Det är det som vi har gjort. Och det är därför vi har så som vi har. Hur tror ni att dessa två här ofullkomliga typer kan representera hela hans mångfald? Kära Gud, inte ens vi som är här gånger 100 kan representera hela hans mångfald. Men Gud blev väldigt tålmodig. Han var väldigt tålmodig med Mose innan Mose sa det här. När Mose sa sen någon annan, då blev Gud arg. Därför att han vill inte använda två. Han vill inte använda bara den och den. Han vill använda allt. Självklart. Så, du och jag behöver säga i våra hjärtan, och det är det vi ska be för ikväll. Låt oss be för varandra att vi vågar säga ja till Gud. Fienden kommer på en gång med gamla begagnade attacker. Du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att Gud kan använda dig. Du ska inte tro. Men då måste man vända sina öron åt rätt håll. Okej, och då vill jag avsluta med en fantastisk berättelse. Det finns två missbruk av gåvor. Nu talar vi både om gåvor som jag är och gåvor som är i den heliga ande. Det finns två sätt att missbruka dessa gåvor. Och de är beskrivna i Lukas 15. De där två bröder. Vi talar bara om en som förlorade sonen. Men egentligen var båda två väldigt förlorade. Det ena missbrukade gåvor på det viset. Att han tog gåvorna och omvandlade dem till eget nöje. Vad gjorde den andra? Den andra tog gåvorna och använde dem för att få bekräftelse för sig själv. Okej. Han jobbade hårt och han väntade genom att han använde gåvor som Gud har gett honom. Han var en bra arbetare, begåvad man, begåvad son. Men han använde all detta för att få faderns bekräftelse. Och det band honom så att han kunde aldrig njuta av det som fadern hade honom till förfogande. Medan den andra njöd bara av saken. Och aldrig använde det för att bli till nytta. Hör ni vad jag säger? Okej, vänner. Så, det finns en balans där. Och det är att fadern har gett oss allt. Både att njuta men att också bli till nytta och välsignelse. Okej. Jag avslutar med Johannes 11 och det där, i den linjen ska vi nu ta en stund och be för varandra. Vi tar en två lovsånger. Först vill jag säga bara första Korintierbrevet 9:19, det är viktig vers innan jag nämner Johannes 11 om med Lazarus. Första Korintierbrevet 9:19 talar om, nu kommer jag precis in i det som jag har börjat hela kvällen med. Jag känner mig så jagad och stressad så att jag hoppar över halva predikan, men det är mitt fel. I 9:19 säger Paulus så här, jag har gjort mig fri från alla och allt för att kunna tjäna Gud. Du och jag behöver ryckas bort, frias, befrias ifrån allt som försöker hålla oss under kontroll och som försöker hålla oss under inflytande av någonting som hindrar dig och mig att vara den där originella, unika tjänare i Guds rike. Oberoende vad det är. Oberoende vad det är. När vi tänker det där att vad är det som håller mig bunden, då tänker vi först och främst alltid på våra tillkortakommande. Om jag skulle tänka på mina tillkortakommanden, ska jag säga något ärligt till er nu, då håller jag käften för resten av livet. För det är tillräckligt många tillkortakommande jag är medveten om som skulle kunna säga till mig, du är diskad. Men det finns värre saker som försöker hålla oss bundna. Det är människorattityder, det är människotankar, det är mänskliga system. Det är saker som vill lägga liksom ägarmärke på dig och mig. Och det är det som Paulus kämpade hela sitt liv med. De försökte äga honom. Jerusalems församling försökte äga honom och säga, du får inte säga det där, Paulus. Och det är därför Paulus säger, när jag blev frälst, jag frågade ingen om någonting. Nu ser inte jag att det finns, ni vet, det finns ingen, nu försvinner ordet, när lagen är borta. Anarki. Det finns ingen andlig anarki i Kristi kropp. De som kommer och säger, jag bör ingen församling, jag är ensam med Gud, de vet inte vad de pratar om. Det finns varken kontroll eller anarki. Det finns en harmoni i den helige ande. Och när vi kommer in i den harmonin, då behöver ingen kontrollera och då behöver ingen vara på egen hand. Då funkar hela kroppen så som det ska funka. Tänk om det var anarki i min kropp och min hand säger, jag struntar i resten av kroppen, jag går och gör mitt jobb. Jag ska plocka äpplen själv. Gå du bara, säger huvud, gå du. Så ska vi plocka dig efter ett steg. Okej, så nu går jag till det sista. Ni minns när Jesus, när Lazarus dog. Och där finns där fina. När Lazarus dog så var han död. Ingen användning. Han var död som en sten. Kan du använda en död människa? Nej, kanske till bränsle, biologisk. Men inte något mer. Okej, vad är det som hände då? Jesus kommer och väcker upp en död man. Ingen annan kan göra det. Bara Jesus. Även när han gör det genom oss. Men det är bara Gud som tar döden och förvandlar det till liv. Så han var uppväckt från de döda. Men vad var det mer med honom? Han var inlindad. Bunden. Gjorde Jesus något där? Han säger till lärjungarna och till människor runt omkring honom. Ni tar bindlarna bort. Okej, vänner. Nu är det Lazarus är precis bild på varenda en av oss. Vi var döda i synden. Gud väckte oss från död till liv. Men vi är fortfarande bundna. Vi är inlindade med massa grejer. Vi är inlindade i människofruktan. Vi är inlindade i massa tyckandet och tänkandet av människor runt omkring oss. Vi är inlindade och bundna av våra egna uppfattningar som inte är rätta. Vi är inlindade i massa grejer som Gud vill ta. Han kan ikväll ta honom och skicka honom till någon där. Och han tar igen bindla i det där och bara i en enda och börjar dra den av. Och så känner du, oj, det är någon frihet som kommer. Så kanske använder inte Gud honom eller honom därför att ta hela bindla av. Utan efter 2 veckor skickar Gud någon annan som bara tar där han stannade och tar det vidare. Och så småningom så står du och jag där och säger, gode Gud, det här har jag drömt om. Nu vill jag ge mig på nytt till dig. Jag vill tjäna dig. Okej. Låt oss göra så här nu. Vi tar 1-2 lovsånger. Och under tiden så lyssnar vi in. Jag vet inte vad vi ska göra. Ärligt sagt. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi ska be för varann, men vi får se hur och vad. Det är därför gåvorna finns. Nu behöver man vara profet. Eller använda profetisk gåva. Kom ihåg nu. Allt är i luften så att säga. Inte i luften. Den helige ande är inte luft. Men han är här. Och alla dessa gåvor är här. Kunskapens ord. Vi kommer att undervisa om det. Så det är det som är problemet. När jag bara nämner de här självklara grejer. Några av er vet vad det handlar om. Några av er undrar vad pratar han om. Men låt mig gör det så här nu, eller säga. Nu när vi lovsjunger och tillber Herren. Låt oss stilla oss, jag menar sjung. Men lyssna samtidigt in. Och får du en ingivelse, en tanke bara att förmedla, eller en tanke att förmedla till någon, eller gå till någon och be för den personen, gör det. Men vi kanske ska göra också så här. Nu frågar jag, nu ser jag inte om du känner att du behöver avlindas. Det är inte frågan om. Okej. Vi kanske börjar där. Så ställ dig upp där du är. Och så pågår dessa sånger. Nu vet jag att alla kan stå upp. Jag kan stå här för 17 saker. Men ta något som Guds ande säger till dig. Det här vill jag börja avlinda. Eller hur säger man? Va? Det kanske kommer en specifik grej som du känner dig bunden av. Och Herren säger, okej. Okay, om du ger dig till mig, så ska jag mana någon att komma och be. Eller att du står inför mig och säger, Herre, börja. Börja klistra av. Ni vet när, hur det är. När tejpen är lind, när något är lindat i tejp och du vill rycka hela tejpen på en gång, så blir det bara en bit. Och så går du tillbaka där och ska ta andra biten. Och man behöver rycka tejpen bort väldigt försiktigt ibland. Ibland kan det bli väldigt våldsamt, men ibland väldigt försiktigt. Guds ande är fenomenal på det, att han vet exakt på vilket sätt han vill börja dra i det. Så låt oss göra så här. Du som behöver förbön. Och jag vänner, att inte göra det dramatiskt. Stå inte upp bara för att om du upplever att ikväll har någonting berör dig av Guds ord. Du ska stå upp. Nästa gång blir det någon annan. Okej, så kommer vi att vänta in Herren och lyssna in, och sen om du får något ord till den som står kan du säga det offentligt, annars går du och ber för den personen, så får vi se vad det blir ikväll. Okay? Sen ska vi i slutet be lite för varandra allmänt till där som vi har börjat med när vi började gudstjänsten.